Solsken i blick.
Mm. Solen skiner också i Pormo.
Ja, en liten stund skiner den i Pormo. Sen är det ju becksvart största delen av året.
Ja.
Har Janika ännu utvecklat någon sorts ångest för det där mörkret?
Nej, det blir ju ljusare och ljusare. Så att, jag tror nog att det har gått om till nästa år.
Men ni kanske såg norrskenet igår?
Nej, vi har inte sett det ännu. Men jag hoppas att vi ska få se det snart.
Vi var ju ännu för några dagar sedan, jag och Nico, i Lappland. Och där är det ju längre norrut desto större chans för norrsken. Och det var då en kväll som det var stora utslag på den här tjänsten som visar chansen för norrsken. Så vi gick ut i mitten av ödemarken och mycket riktigt då så började himlen flamma upp. Och jag lärde mig nu då hemligheten bakom norrsken.
Jaha.
För man har ju sett de här bilderna i hela sitt liv. Den här hela himlen är alldeles vansinnig. Alltså det är så vackert och det är så stort och det är former och formationer och bjärta färger.
Mm.
Du vet de där bilderna.
Ja, jag vet precis.
Och sen har jag ju sett norrsken när jag var liten. Och nu är de ju fina, men de är ju aldrig så fina som på bild.
Det skulle vara ganska optimala förutsättningar nog, så att man ser det liksom med blotta ögat, så att det ser lika snyggt ut som på bild. Och sen är det ju nog alltså de här bjärta norrskenen.jpg, att nu har man ju dragit upp kontrasten lite och kanske ökat lite på vibrancy och sådär, så att det ser lite finare ut än vad det kanske var.
Ja, nej, inte ens det. Men du är nära hemligheten med norrsken nu. Det är ju att ha en bra kamera som har lång slutartid. För alltså vi stod ju där då i ödemarken och vi såg, där var lite grönt och där var lite grönt. Oj, nu flammade det till en stund men så försvann det. Men så tog man fram kameran och tog en bild med 3 sekunders slutartid. Och jävlar i helvete vad det flammade upp.
Mm.
Plötsligt var man i någon sorts Pinterest över Lappland. Alltså plötsligt hade jag tagit en av de där bilderna som jag hade drömt om hela mitt liv. Som är så vackra att man liksom går sönder. Men i verkligheten så var det ju inte alls så spektakulärt. Eller ögat uppfattade det inte så spektakulärt.
Alltså jag tycker det är så hemskt det där. För att du på något sätt satte fingret på någonting nu som jag har tänkt är liksom nästa steg. När det kommer till social media och foton. Alltså för att nu finns det finns ju filter för allt. Alltså att man liksom sätter ett filter och så får man liksom raka och mörka ögonbryn eller ett filter för fräknar och sådär. Men att hittills har ju de här filtrerna varit för ens face. Men att nästa skede är ju helt enkelt liksom filter för miljö också.
Ja, men nu finns det ju ren alltså som gör färgerna djupare, havet blir klarare.
Inte bara sånt utan som faktiskt är så där att om det är en mörk himmel och så aktiverar du filtret så blir det norrsken på himlen. Eller om du är i ett så här tunt och kargt pormolandskap och så sätter du på det där filtret så då ser du berg i bakgrunden. Alltså att det sätter till saker som inte finns.
Ja, men nu fanns ju nog det här. Men okej, jag ser att du är på väg mot en deepfake-verklighet då.
Mm.
Där det finns människor i Pormo till exempel och någonting att göra ser man i bakgrunden.
Ja.
Men alltså det var på något vis tillnyktrande också. Det här att verkligheten är inte någonsin vid så här sprakande, omedelbar och supertydlig. Utan det är nu lite grann och man får nöja sig med det. Och det var ju vackert. Det var inte som på bilden, men nu var det ju fint att stå där och se de här stråken dansa lite då och då. Och nu vet jag ju också att det säkert finns starkare och svagare nätter för norrsken. Jag har nog sett starkare norrsken än vad vi såg då i Lappland i helgen. Men det var ändå uppenbart att de där bilderna som jag har beundrat hela mitt liv är tagna med bra kameror.
Jag tycker det är så synd att norrsken, alltså norrsken borde ha ett ljud också. Alltså för att man missar ju det. Alltså men att om det skulle låta som som jag, alltså ofta när jag tänker på ljud så återgår jag till den här första trailern för Inception. Alltså det här det här ena liksom, jag vet inte ens vad det var för trumpet, men att det fanns som en not och ett jätte sådär häftigt ljud. Och att om det skulle börja låta så där ovanför huset, och så hör man då, och så man säger nu norrskenen här, och så ska man springa ut då.
Det var ju det här att de ju räknade ut hur solen skulle låta om ljud skulle färdas genom rymden.
Mm.
Det var ju alldeles vansinnigt oljud var det ju, som vi skulle hela tiden höra om när solen är uppe. Och norrsken är ju solpartiklar.
Jag tycker överlag alltså att väder borde ha mera ljud. Att det skulle vara på något sätt så att oj vad det är så mulet och grått och trist idag. Men vad fint det låter i alla fall. Alltså att, och så är det bara
någon sorts orkester, någon sorts musik.
Nej, men att det ska vara alltså att det kommer melodier. Alltså så där att väder har alltid någon sorts melodier med sig, och så har det då att göra med så här förändringar i trycket och atmosfären som skapar olika ljud. Och att det kan vara jättesoligt och fint väder, men det är en jättesorglig melodi som spelas just då. Så kan man banda in det här och så kan man spela upp, och så kan det liksom så här att ja, men jag gjorde en låt av det här som jag bandade in bakom huset igår.
Nå, om norrsken skulle ha ett ljud så skulle det ju vara alltså någon sorts fin opera-aria som skulle höras väldigt svagt, en ensam röst. Men det är ju de här bilderna, då är ju hela orkestern med, och så är det liksom på full volym, 120 decibel. Och hemligheten här är ju då att man ska ju nöja sig med den där viskningen och bara se hur vacker den är, och inte hela tiden kräva det här bombastiska. Apropå då att nöja sig med det här lilla och vackra och lagom, istället för att då kräva det här bombastiska och stora. Såg du nu då Armand Duplantis världsrekord? Hopp.
Nej.
Men du vet vem Armand Duplantis är?
Svensk-amerikanen.
Vi har pratat om honom tidigare i podden också. Som hoppas av.
Ja.
Och som alltså slår sitt eget världsrekord en gång i året. Och då han är alltså världsbäst, men han blir också... Vet du, han hoppar högre år för år. Han är liksom överlägsen.
Okej.
Okay. Och nu hoppar han ju då 6 meter och 22 centimeter. Och det är då alltså högst i världen med marginal, stor marginal.
Får jag bara fråga, alltså är han också jättesnygg? Eller varför är du intresserad av honom?
Det där är ju otroligt fördomsfullt mot homosexuella män, att vi bara ska se på idrott för att där är muskulösa män i tajta trikåer.
Ja, men nu är det om du ska se på någon sport, så nu är det ju stavhopp.
Stavhopp fascinerar mig, för att det är faktiskt det är orimligt det de gör. Mm. Alltså man ser den här höjden. Nu handlar det ju alltså om en höjd som är 4 gånger högre än den här killen.
Mm.
Och sen då att de har en lång stav som är på något vis någon sorts plastmaterial. Jag vet inte vad den är gjord av. Men att de kan använda den för att häva sig upp dit. Det är helt ofattbart.
Det är ju liksom att om man ska sätta en mur, alltså att om stavhopp inte ska finnas, och så ska man sätta en mur då som är den där höjden som de ska komma över, och så ska man säga att det här är det enda du har att göra med, och så får de liksom den här staven, ta det över det där, så inte det är ju någon som ska liksom ta i den och springa allt för de kan och liksom trycka ner den och liksom slunga iväg sig.
Nej, det är ju en, alltså är det en ologisk sportgren, eller alltså har den sitt upphov i just att man har som klättrat över stadsmurar när det har varit strid eller någonting, så har det varit som en kunskap man behöver.
Jag tänker att de flesta idrottsgrenar härstammar väl från krig på något sätt, och det där är ju ett sätt att liksom ta sig över muren.
Ja, men det är också för att sen då när man är över muren, så då är ju en massa fiendesoldater där och mördar en genast.
Mm.
Så jag menar det är ju som det räcker ju inte att vara då världsbäst på stav och liksom ta sig över muren, utan då måste man ju genast också vara någon sorts ninja som börjar,
ja, men det räcker
liksom
ju,
slåss för sitt liv.
Det räcker ju att du hoppar upp på rätt ställe, och så kan du ta en ninjaspark på låset som liksom sänker ner hela bron över vallgraven, och så springer liksom armén in då.
Ja, det är så det är tänkt kanske.
Jag tycker ju att belägring skulle vara en otroligt bra, alltså istället för OS så skulle det bara vara liksom ett belägrat slott helt enkelt. Och så skulle det vara liksom ett lag inuti slottet och ett lag utanför slottet, och så vinner de som dödar det andra laget. Och då ska man få in alla de här grejerna då, liksom stavhopp över muren, prickskytte med pilbågarna, mukbang, alltså sådär för att maten tar ju slut i något skede.
Mukbang?
Mukbang.
Vad sa du?
Mukbang.
Mukbang.
Vet du inte vad mukbang är?
Jag har aldrig hört ordet. Det är ingen som har hört ordet mukbang för. Är det svenska?
Jo, nej, det är väl typ koreanska tror jag. Alltså det är alltså på sociala, alltså när man filmar, när man äter och så tittar andra människor på. Och jag tänker att det skulle man kunna. Det är ju nästan en sport också, liksom att äta. Och det är lite sådär ASMR. Och då skulle de kunna ha filma sådana där mukbangs när de är in, då äter upp allt sed och sen tar det slut i något skede och så svälter de. För det var ju det vanligaste sättet att vinna belägringar, var ju att man helt enkelt bara väntar tills maten var slut.
Ja, no, men hur som helst så Armand Duplantis är ju då alltså unik då. Alltså han är överlägset bäst på det här. Och det är ju som, måste ju vara underbart för honom, men också väldigt lite tråkigt att det är ju ingen som utmanar honom. Han liksom...
Han tävlar ju mot sig själv varje år. Och det är ju supertråkigt.
Jag läste på lite om honom här och hittade en intervju också. Om vi kan lyssna lite grann.
Ja och nej. I mean, det är som like... Jag vet att like hela tävlingen, I mean, det kändes som jag var like held under control med allting. Like, det kändes som jag var bara på autopilot mode. Alltid kom det tillsammans så bra på tävlingen. Och det var like viktigast tid också. I mean, det var bara like perfect. Det var like the stars aligned.
Det är en världsmästare du skrattar åt nu. Skrattar du åt?
Nej, förlåt. Alltså jag börjar fnittra på något sätt för att han pratar svengelska. Så där som man skulle på skoj säga när man ska prata svengelska.
Ja, fast nu måste jag då genast nu då inskjuta att Armand Duplantis är alltså amerikansk och svensk medborgare. Han är alltså född i USA och uppväxt i USA. Men hans mamma är svensk. Och det här är nu då det som är det intressanta. Och jag vet att jag inte är den första som ställer den här frågan. Men ju fler år som går så framstår det här som verkligen otroligt ofattbart. Nämligen då att han tävlar för Sverige när han skulle ha möjlighet att tävla för USA. Och varför är det då ofattbart? Nå, för pengarnas skull. Alltså han är ju bäst i världen och han skulle ju vara bäst i världen även om han skulle tävla för USA. Mm. Men han har valt frivilligt att tävla för Sverige. Och han är bäst i världen i Sverige, men han skulle vara bäst i världen också i USA. Men han skulle vara kanske miljardär om han skulle tävla för USA. För alla sponsorkontrakt, alla reklamgrejer han skulle kunna göra. Nu får han väl då från sin förening i Uppsala, får han väl då lite ersättning för de här guldmedaljerna som han då kammar hem. Men det är ju, måste ju vara liksom ingenting jämfört med vad han skulle få om han skulle då bara ha valt att tävla för USA.
Men varför, jag förstår inte varför han gör det då. Alltså är han en så fin och godhjärtad människa att han på något sätt hellre stöder då en förening i Uppsala?
No, det är det här som är så lustigt, för jag har nu då googlat och försökt förstå det här. Och det är ju som sagt inte bara jag som ställer frågan, den här har ställts i många år. Men det enda som jag nu får fram är att i något skede då så var det en svensk förening som hörde av sig till Louisiana där han då redan hade gjort avtryck. Han var alltså en junior som var väldigt lovande. Så var det då en svensk förening som hörde av sig och sa att hej, att vi har hört att din mamma är från Sverige. Skulle du vilja komma och tävla för Sverige? Och då sa han först nej. Men sen det som då tydligen har avgjort hans val är att de erbjöd hans pappa att han skulle få bli tränare för det svenska stavhoppslandslaget, eller vad man nu ska säga. Och det här avgjorde saken. Då flyttade de till Sverige och började tävla för någon liten förening då i Uppsala.
Ja, men okej. Okay. Men så egentligen det, då, det som avgjorde var att han hade en möjlighet att flytta med liksom hela familjen dit. Alltså att det fanns jobb åt hans pappa att komma bort från USA.
Ja, men tycker du det är rimligt att liksom sätta sonens då hela karriär på spel? Eller alltså hela hans framtid som stavhoppare. Mm. Alltså, och alla möjligheter han har för att pappa ska få ett jobb som tränare.
Ja, men har inte alla såna här idrottspojkar har väl nog väldigt speciella förhållanden till sina pappor? Är det inte lite så?
No, det, alltså, så är det väl. Min pappa var ju alltså en väldigt idrottsinriktad man, men han tvingade aldrig oss barn att hålla på med någonting. Men det är ju jättemånga idrottande pappor som har... Nu tänker jag på den här romanen Maninkavaara av Mika Nousiainen, där det är en sån här skidpappa som liksom är så överentusiastisk och ivrig och liksom ska få då sitt, jag tror det är en dotter han har som han ska få då att liksom nå allt högre höjder inom sin idrott. Och det är ju så som sporrande det där, men i något skede så måste ju föräldern också stiga tillbaks. Och här så borde ju den här pappan som är stavhoppare själv också ha sett att nu är min son exceptionell. Han kommer att gå långt. Och han kan gå långt i Sverige, han kan gå långt här i Louisiana. Vad är månne skillnaderna? Och så skulle han då stiga tillbaks själv och inte ta det här beslutet.
Det låter ju nog som att det ligger en Hollywoodfilm i det här. Alltså att det är någonting annat också som står, att det är någon så här chef för stavhoppsföreningen i USA som har sagt åt Armands pappa att your son, he's never gonna be a stavhopper, I tell you what. Och sen har liksom Armands då pappa sagt att, men, att vi får se då, nu får jag till Sverige och startar ett så här Mighty Ducks-lag med svenska stavhoppare. Och så kanske tänker han att de ska sen, liksom att han kommer med 10 kids som sen han rör USA med.
Men jag håller också med om att det är ju underbart att han gör det här. Det är bara förnuftsvidrigt, åtminstone från ett lekmans perspektiv. Jag har ju verkligen inga insikter i friidrott. Jag bara analyserar nu vad man ser här.
Jag ska bildgoogla Armando Plantis för att just på det här analysera vad man ser här. Ja, men nog är han ju jättesnygg. Har du kanske någonsin funderat på, alltså att vi vet ju att så här rent evolutionärt så här stammar vi ju då från vatten. Att vi var liksom någonting som flöt omkring i vattnet och så blev det lite större och så blev det till fiskar och så blev det till någon sorts så här grodmonster och så klättrade upp på land och blev till en bäver och sen blev man till en apa och sen gjorde man upp eld. Det är ju sådär kort summerat hur människan blev till.
Du vet ju att jag har varit skeptisk till det där under stora delar av mitt liv och att jag har haft gräl om det här också. Det måste ju kännas ändå ganska triumferande för dig nu att stå kvar i den åsikt och den kunskap du hade redan som tonåring och få säga det rakt i mitt ansikte och jag tvingas nicka och hålla med.
Ja, men jag är inte så liten att jag ska få någon glädje ur det, utan att det är ju bara man får ju bara konstatera att så här är det. Men har du någonsin funderat på alltså det här på något sätt hoppet mellan liksom fisk och däggdjur, alltså att allt vad det var det inbegrepp? Och en ganska sån där liksom stor grej där var ju det här med sex. Och jag har inte riktigt liksom tänkt på det där. Men att det är ganska stor skillnad liksom för hur fiskar fortplantar sig och hur, liksom, hur däggdjur gör det. För att fiskar, så de liksom träffas ju då på något så här liksom fisktinder och så kommer de överens om att nej, men ska vi få och leka där i den här bäcken, och så får de där och lekar och sen så kommer då liksom både honan och hanen liksom högt och så sprutar det ut en massa ägg och så sprutar det ut en massa sperma och så liksom befruktas det då. Det är så där kort summerat egentligen hur alla fiskar fortplantar sig. Men att det liksom det här stora skillnaden här är att det finns inte någon fiskpenis som far in i någon fisk fiffi. Att det liksom att det saknas det ur fiskvärlden.
Ja, men det är ju ganska mycket, inte finns det väl heller någon mycket abborrar som är pain sluts och liksom cash masters och sånt. Alltså nu har ju däggdjuren en mer avancerad inställning till sexualitet.
Är inte alla abborrar som man drar upp pain sluts? Släng ner mig så du kan mate upp mig på nytt.
Jag får inte någon luft och det är ganska skönt.
Men jag har en parentes här. Vad är en cashmaster?
Cashmaster, det är någon som det hör intimt ihop med liksom en sån här längtan som en del submissiva har att alltså bli ekonomiskt utnyttjade. Alltså de
får... jag hade läst om det där. Alltså att man kan, alltså att någon går igång på att någon annan säger att hej, nu ska du flytta över 1 000 euro till mitt konto. Och man är bara såhär, åh ja, jag flyttar över 2 000. Fuck yeah.
Ja, eller att man då ger sitt kreditkort då till en cashmaster då. Mm. Och sen så får man då kanske i sin telefon hela tiden notifikationer då när cashmastern har varit och köpt liksom för $180 på något sorts strippbar någonstans. Och så är man som, alltså, otroligt förnedrad och utnyttjad, och det är det man går igång på. Och det här låter ju säkert konstigt i en del människors öron, men jag hoppas att alla ändå har ett öppet sinne och förståelse för att det här sker frivilligt och det är ingen... Ja. Som på det sättet kommer till skada.
Framförallt låter det ju roligt. Alltså bara när man tänker på det. Att det på något sätt måste ju vara liksom den här graden av på något sätt vad man går igång på. Måste ju också påverkas av vad man ser att ens cashmaster har satt pengar på. Alltså sådär att om man har Armand Duplantis som cashmaster. Och så ser man då att nu plingar det till. Nu har han satt 800 euro på så här stavhopps boxers. Så det är väl sådär att okej, men... Ja, ja, men han stavhopp hur mycket, han behöver ju mycket boxar, så att det där är liksom helt fine. Men om det plingar till och så ser man, nu har Armand Duplantis satt 800 euro på Nokias N-Gage, så då blir man ju som, man blir väl kåtare av det då, för att då är det ju nog verkligen liksom...
Slöseri, liksom.
Ja.
Och som på något vis, det går inte att motivera på något Nej. Sätt, utan han har verkligen som bara velat som håna och utnyttja.
Ja, exakt. Ja. Det är ju jätteroligt.
Det är säkert skönt.
Ja. Om någon vill ha mig som cashmaster, så det är bara att höra av sig till tedochkai@ylle.fi.
Var det där nästan kink-shaming nu? Eller kink-appropriering kanske?
Räknas det som så? Alltså att om man ska utnyttja någon annans kink bara för monetär. Jag menar, jag skulle inte sexuellt gå igång på det, men jag skulle ju få pengar.
Men en riktig cashmaster så kommer ju heller inte att utnyttja den submissiva slängtan för sin egen Nej. Vinning, utan för att den också då får en erotisk belöning av det här och vill liksom ingå då i den här leken då, som det ju ändå handlar om på något sätt.
Mm.
Och liksom ge den andra njutning.
Är det också då att om man är cashmaster, så vet man då att den här personen som man är cashmaster åt, så att den hatar liksom djur, att den är så här väldigt anti-djurvän, och så plingar det till då att nu har cashmastern satt 800 euro till världsnaturfonden. Och så går man jättemycket igång på det då, för att det är liksom det är inte liksom bara slöseri, utan att det går faktiskt emot vad man själv anser är bra.
Du skulle bli en bra cashmaster, Ted, ja. Förstår jag. Så att nu tar jag tillbaka det där. Är det någon som behöver en cashmaster som vet hur det svider och hur det känns som allra skönast, så kontakta ja. Ted Forstedt.
Ja, jag ställer upp. Vad var det jag skulle prata om? Fiskpenisar.
Om fiskar.
Det var fiskpenisar, ja. Alltså för att det var det jag läste om. Alltså för 385 miljoner år sedan så fanns det i Skottland, i en liten sjö, en fisk som hette Microbrachius dicki. Och den här fisken var den första fiskpenisen. Alltså att det var liksom en fisk som avvek alltså från det här, alltså så där som fiskar fortplantar sig idag, utan att de hade en L-formad kickeli. Och sen hade då liksom flickfiskarna hade någon sorts, alltså det beskrevs väl som en sorts, att det var med, som ett kardborreband ungefär, alltså dit den här L-formade penisen skulle fara. Och sen hade de liksom som här små hårda fenor som de liksom höll i varandra med, och så liksom måste de liksom sådär från sidan, alltså sådär att de kunde inte ha liksom missionären, utan att de satt i armkrok och hade sex med varandra. Och att det var liksom första gången två djur hade liksom fortplantat sig via en penis.
Ja, okej, det här är intressant, men nu låter det ju som att det är någon forskare som också höftar lite här nu. Alltså att man ska som kunna påstå alltså att här har liksom det första penetrativa samlaget ja, i världshistorien.
Men det är så roligt att du tycker det, för att det var exakt det jag skulle komma till. Alltså att när man läser såna här rapporter, så på något sätt så drar man ju mattan undan liksom all forskning. För att det låter ju helt sinnes det där. Alltså att när man tänker hur mycket pengar någon har satt på det där då, så är det då någon gammal gubbe i Skottland då, som har på något sätt bor nära den här ena sjön, och så är han väl då, nu vet jag inte om han är cashmaster eller painslut, men alltså någon som går väldigt mycket igång på att fundera på de här sakerna, och sen har han hittat då något så här gammalt fiskskelett och fantiserat om att det där var säkert penisen som for in det, och det var den första fisken som gjorde det, och så får han och skrev fanfics om det där då och fick det på något sätt publicerat.
Ja, nu vill jag ju inte alltså underskatta här alltså paleontologi, fast det handlar om dinosaurier, eller är det allmänt om utdöda djur, jag vet inte. Men det låter nog som att det är svårt att leda det här i bevis.
Ja.
Men intressant förstås, jag menar det måste ju ha funnits en lång utveckling där innan den här L-penisen och karporrebandet då uppstod.
Ja, och sen tänker jag ju också att någon var ju alltid först. Alltså att det är ju liksom sådär att när det då, oberoende då vad det var för djur, att var det då däggdjur eller fiskar eller vad det var, men att det var ju alltid någon som föreslog det där, alltså att när det började hetta till, och så var de sådär att åh baby, att snart lägger jag mina ägg, och så är någon annan att hej, vänta, vad om vi skulle hålla lite armkrok, och så skulle jag göra så det, alltså sådär att det var ju något djur som gjorde det för första gången, och att det är ett annat djur som på något sätt gick med på det första gången, och det är ju kul när man tänker på det, och att det sen ledde till så där att de konstaterade att det här var ju helt otroligt bra, och sen började det då spridas när de liksom träffade sina kollegor följande dag och var sådär att vad har ni gjort i helgen då? Nej, men alltså vi hade sex för första gången. Ja, alltså att ni liksom befruktar äggen då? Nej, inte alls. Utan nu ska jag har du papper och penna, för nu ska jag rita vad vi gjorde. Och sen på något sätt spred sig sen det här då bland resten av befolkningen tills vi idag har sex på det sätt som vi har.
Tills PayPal uppstod och det blev lätt att ge den här alldeles speciella ekonomiska sexuella njutningen av att använda någon annans pengar. Det slår mig ju nu då förstås, och det är ju att lite knyta ihop säcken då på ett kanske lite forcerat sätt, men ändå, eftersom vi nu pratar om hur Armand Duplantis tänker ekonomiskt, finns det kanske en sexuell njutning i att han vet att han tjänar mindre än vad han skulle kunna tjäna?
Mm.
Att det är någon sorts sån här omvänd liksom, att han är någon sorts sån här cash sub då.
Jag tycker alltså allt pekar emot det, och sen också att jag menar, skulle man rangordna friidrott i någon sorts sån här kinkighetsskala, så nu är ju stavhopp liksom på plats nummer ett där.
Men är det kanske då så att alltid när han då hör om någon friidrottskompis i USA som får en sån här 20 miljoner dollar sponsorkontrakt med någon läskmärke, så då liksom blir han lite tänd på det hela?
Ja, för att han bara tänker på alla miljoner dollar som han har gått miste om genom att vara i Sverige.
Sen är förstås pappans roll lite oklar här då, om det ändå var på något sätt pappan som via ett tränaruppdrag fick honom att flytta.
Men det är där det är issues då, helt klart.
Kära vänner, som vanligt så hamnar vi här i...
Det känns som att det var mitt fel den här gången.
Sexualkunskapens...
Nej, men för att det är nästan alltid när vi försöker liksom prata om någonting aktuellt eller ändå så där inte något konstigt, så slänger du in alltså någon sorts ny kink-grej som jag aldrig har hört om, och så hamnar vi här. Men nu upplever jag att det kanske var lite mitt fel också, för jag tog upp det här med mikrobrachios dicki. Det är nu så här vad det är. Det är ju sportlov här i Österbotten nu, så då är det ju alltid lite lösare.
Ja, och det ser soligt ut. Ska ni ut och åka skidor nu då?
Vi ska få till Umeå imorgon, och så ska vi vara där några dagar. Det ska vara jätteroligt. Jag har inte varit i Umeå tidigare, tror jag.
Men som barn får man ju dit med färja från Vasa.
Ja, och jag antar ju nog att jag har varit någon gång som barn. Men att när jag liksom tänker på Umeå så liksom bilden bara laddas. Det kommer aldrig fram att så här ser det ut.
Ja.
Så att jag har ingen sån här liksom vuxen bild av Umeå.
Det är en överraskande stor stad. Jag har varit där och uppträtt för några år sedan. Och då också träffade jag underbara poddlyssnare som tog mig ut på en utekväll Och vi var och drack IPA-öl på någon källare någonstans. Det var ju väldigt roligt.
Det låter ju jättetrevligt. Jag har alltså som mål så har jag att jag ska äta en tunnbrödsrulle. För att jag har förstått att de bästa sådana finns i Sverige och de finns ju inte här i Finland. Men alltså en sån här tunnbröd med liksom potatismos och korv i. Så det är liksom mitt uppdrag i Umeå.
P.O. Enqvist är väl från Umeå? Någonstans en liten ort utanför Umeå. Underbar författare. Läs honom.
Ja.
Ja, nej men vad roligt det. Vi har ju redan haft vårt sportlov. Vi är tillbaka i ekorrhjulet nu. Sitter på mitt arbetsrum och skriver några meningar. Och...
Är det faktiskt ett hjul som författare? Är det inte mer en hängmatta?
Man måste ju ändå bereda plats för de här nya tankarna genom att hålla sin hjärna ajour. Och aktiv.
Nej, men då är det ju jättebra att du googlar om Armand Duplantis.
Bildgooglar honom, menar du?